Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Uppsala märkvärdigt bra, bättre än alla andra städer här i Norden. Jag vågar till och med påstå, ja, bättre än någon annan fläck på hela jorden. Du talar som en häst, Uppsala är bäst. Bäst utav allt som finns på denna sidan solen och maken till en stan. Vilset av mig fan, letar du också från ett svar. Hej och välkomna till What's Uppsala, en podd om lokalpolitik från ett vänsterperspektiv. Jag heter David, med mig den afton har jag...
Hanna.
Ja, välkommen tillbaks.
Tack. Ja, hur mår du, David?
Jag mår bra. Jag har återhämtat mig från kongressen i helgen. Kul som vanligt.
Mm.
Älskar motioner, mums. Bästa jag vet.
Ja, vi fattade ett par rimliga och ett par orimliga beslut, tror jag.
Ja.
Avvärde några beslut också.
Det är så det ska vara. Mm.
Fick hänga på Pustervik där Ulf Kristersson blev utskälld för ganska exakt, vad blir det, ett år sedan?
Just det, ja. Fint, det var kongress i Göteborg alltså. 15:e kongressen.
Mm.
Ja, varmt välkomna.
Nej, 16:e kongressen var det väl?
Var det 16:e?
Ja, jag stod på häftet.
Just det,
häftet.
För år 0 är det första kongressen. Mm. Så nu, okej, ja, 16:e kongress.
Wow.
Varmt välkomna, allt åt alla Blekinge för övrigt.
Mm. Kul att ha er med. Vad tänkte du prata om idag, David?
Lite blandat. Om branden i Ungdomens hus, framförallt.
Mm. Och det är väl dags att vi pratar om den nu.
Ja.
Trauma.
Ja, du då?
Nej, men jag har också kollat lite på Ungdomens hus. Men annars så tänkte jag väl prata om den eviga kampen om bilar inne i stan.
Mm.
Och tacka av en riktig KF-stjärna tänkte jag också att vi skulle göra.
Wow.
Mm.
Ja. Nej, men som så jag tror många Uppsala-bor säkert har märkt, så har ju Ungdomens hus brunnit. Det är alltså där, vad ska jag säga, vid Fyrisån. Fyrisån är ganska lång, så jag känner att det behöver en till. Behöver beskriva det i andra
världsdistriktet
också, vad ska man säga. Ja, Järnbron, precis. Det har brunnit på övervåningen där. Och det, precis, Ungdomens hus är verkligen en plats... som jag har lite av en nostalgisk koppling till kanske. Så det är ju alltså en förening för ungdomar som också drivs helt av ungdomar. Mm. Vilket är ganska fett. Och de har en liksom trevlig lokal där vid ganska centralt. Eller de har haft det hittills liksom. Och de har ju, jag skulle säga en ganska stor sak med Ungdomens hus är musik liksom. Jag har varit på väldigt många spelningar där. Det är ganska mycket den kopplingen. Eller framförallt den kopplingen jag har, skulle jag säga. Att jag har gått på många spelningar där. Och de har ju också replokaler så, på övervåningen. Och det var där, det var en skateramp på övervåningen som det började brinna.
Så himla udda att det är en skateramp. Ja. Jag har fortfarande inte riktigt fattat hur skaterampen började brinna.
Men... Det var någon som gjorde för heta tricks, helt enkelt. Så det brann liksom, så jag har fattat det mest på övervåningen. Det liksom kom ut liksom eld från fönstren, sen lite utifrån. Man kan fortfarande se det på fasaden, bara brunnit liksom på utsidan.
Det var jättedramatiskt.
Jag kände liksom lukten hit där jag bor, vilket tar väl kanske en kvart att gå dit.
Mm.
Och jag bara så här, oj. Var det lite bränt? Hoppas det inte har hänt något. Så får man, ja. Men det var i alla fall ingen som skadades.
Nej,
så det är ju tur.
Det var några riktiga hjältar som hjälpte till att så att alla kom ut också.
Ja, precis. Men å andra sidan, det är ju, man blir lite orolig. För grejen med Ungdomens hus är, de har haft lokalen sedan, jag tror 85 kanske?
Ja, 85-86.
Så tidigare var stadsbiblioteket där innan de flyttade för att få mer plats.
Mm.
Och så var det men en kampanj bland många ungdomar att de ville ha en plats att vara på som var tillgänglig för icke-studenter och som inte kostade en massa pengar. Och genom att de drev en politisk kampanj i Uppsala så lyckades de få det.
Vet du vilka som var först med att gå med på det? Av partierna?
Nej, det vet jag inte. Jag antar att det är Vänsterpartiet.
Kommunistpartiet var det.
VPK, precis.
Sen hakar de andra på också.
Precis, jag tror bland annat att rörelsen, vad ska man säga, delvis kommer från kommunistisk ungdom, eller ungvänster som det heter nu för tiden. Så det var därför jag gissade det. Men ja, ja men precis. Men det har ju länge varit en grej att, alltså många år typ så länge jag har haft koll på huset, så har det varit att de kan tvingas flytta därifrån. Mm. Och anledningen till det är ju att, jag är inte helt säker, men de får väl pengar av kommunen. Men ja, de måste också betala hyra till kommunen, för det är kommunens lokal. Och det som har hänt är att kommunen är så här, vi kommer renovera lokalen och då kommer hyran höjas och då kommer ni inte ha råd att bo kvar.
Mm. Den är ju inte anpassad för liksom, ja, men typ funktionshinder för tillfället. Och alltså, allmänt är ju väldigt åldrad, den är ju liksom över 100 år gammal, den där byggnaden, så ja, att det, den behöver ju renoveras för att det ska gå. Den är ju i princip blivit utdömd, tror jag.
Precis, jag tror den renoverades på 90-talet senast. Men ja, det är ju lite slitet, märker man när man är där. Jag är ju inte så här, jag kan tänka mig om man är en person som håller på med fastighet att man är så här, här behöver det renoveras. Men jag tror jag och så här många som hänger där kanske har perspektivet typ så här, det här funkar ju typ. Sen är det ju trist att det inte är mer rullstolsanpassat till exempel, såklart. Men det är ju dumt att man ska behöva liksom vräka dem för att det inte i praktiken. Ja.
Det är en väldigt stor yta med alltså möjlighet till väldigt mycket olika typer av verksamhet. Alltså som du sa, replokaler, skate-ramp, graffiti. Tror de har filmrum och sånt där också. Ja. Alltså, de har ju haft jättemycket verksamhet där under åren.
Ja, men precis.
Och framförallt den här stora, alltså, ja, scenen och kaféet.
Precis. Men ja, nej, men som sagt, det har liksom länge varit en grej att de riskeras att kommunen har hotat att renovera stället. Och därför kommer de inte ha råd att vara kvar. Och nu måste kommunen renovera stället. För att det är brandskadat liksom. Så det är väldigt...
Det har liksom svårt, dragits ut på tiden till sist, nu så börjar det brinna och så har man inte så mycket till val än att renovera.
Precis. Men så jag tänkte bara ge den kontexten. Det är många som är liksom upprörda över det kanske. Och det finns ju en kampanj till exempel att... Så dels är frågan var de ska hålla hus nu. Och då tror jag det de fick höra från kulturnämnden var att det kommer vara Bolandsskolan.
Precis, det är någon lokal där. Men nu har det ju blivit ytterligare problem med det också.
Ja, precis.
Komvux vill också vara där.
Exakt, och sen ja, men vad ska man säga, folk kring Ungdomens hus har ju också gjort en namninsamling för att de inte vill flytta dit för att det är för långt från centrum. Och det skulle liksom ja, men förstöra deras arbete. Liksom, att
men vilket det också inte... är, skulle jag säga. Alltså jag tänker, om jag bara får liksom sticka in, att jättemycket poängen med det här är ju att det är otroligt att det finns ett ställe som ungdomar har fått driva själva i över 40 år. Som ligger verkligen så pass centralt, det är så lätt för ungdomar att gå dit och hänga.
Ja.
Ja, men vad efter skolan, alltså ska de tas ut till Bolen? Det kommer ju bli jättemånga människor som inte tar sig dit och inte upptäcker det,
verkligen. Alltså, det skulle ju vara en annan sak om det var typ så här, Nya Ungdomens hus hamnar i så här Gottsunda eller något. Då skulle det vara så här, det är en annan del av staden, fast i alla fall en del av staden som folk bor i. Men Boländerna, det är ju bara, eller jag menar, det finns en skola där, så jag antar inte så här 100%, men det är nästan bara typ...
Alltså det är ju dödens, IKEA. Det är dödens plats, det är ju bara industri.
Exakt, så det är ju väldigt otillgängligt för ungdomar.
Ja.
Alltså man kan väl åka buss dit, antar jag. Men jag menar...
Ja. Att ungdomar ska få vara så levande inne i stan tycker jag betyder... Jag uppskattar väldigt mycket att när man går förbi där så hör man plötsligt hur några band som repar. Ja. Liksom. Det är asnice. Precis.
Ja, men precis. Jag tänker ju på en grej som kommunen har... nästan åtagits att göra. Vi har ju skickat in en ansökning om att bli Europas kulturhuvudstad 2029. Och jag menar, kultur, det är ju typ en massa olika saker. Jag tänker personligen, det är väl lite så jag är lagd, men väldigt mycket av den kulturen i Uppsala jag har tagit del på har hänt på Ungdomens hus.
Mm.
Eller har fått förutsättningen att hända, alltså jag snackar om replokalerna.
Ja.
För de är ju till för, gud, jag minns inte exakt vad reglerna är, men jag tror det är typ så här, man är ungdom tills man är 25. Jag tror man får någon enstaka medlem som är över 25, men... det är liksom replokaler som är till för ungdomar. Mm. Och ungdomar har för det mesta inte så mycket pengar.
Nej.
Så om man vill att det ska finnas så här, folk som startar band i Uppsala som inte är typ så här pretentiösa 30-åringar.
Mm.
Så är det väldigt viktigt att det finns vad ska man säga, billiga lokaler. Mm. Sen, ja. Men jag tänkte lite på... vårt Dragon Gate-avsnitt.
Mm.
För då pratar vi bland annat om, vad ska man säga, organisk kultur.
Mm. Som bara uppstår. Ja.
Så jag kan också på sätt och vis ska jag förstå kommunens perspektiv, att för då har man väldigt mycket det här att man spelar typ SimCity, liksom.
Mm.
Den relationen till staden.
Just det.
Och att Ungdomens hus liksom bara är lite så här konstigt och typ inte passar så bra med det.
Mm.
Men jag tänker också att det är det som är Ungdomens hus USP, att det kan liksom producera en typ av grej som liksom kommunen själva aldrig skulle kunna göra.
Mm.
För det är liksom inte en grej som man kan typ göra uppifrån.
Nej, alltså det är ju hela grejen att de inte vill ha en plats där vuxna kommer in och säger vad de ska göra och styr och ställer det. Jag tänker att alltså utöver att det är en möjlighet för till exempel kultur och andra typer av föreningsliv för ungdomar och häng, bara bra häng, så är det också en otrolig plats för ungdomar att börja förstå sig på liksom alltså så här, att samordna sig, att styra en plats, att äga den, att göra det de vill med det. Det spelar ju jättestor roll att det har varit en kanal för det i 40 år. Alltså vi har ju politiker från Uppsala som har verkligen börjat sin bana eller haft en roll i ungdomshusen gång i tiden.
Och precis.
Jag säger ju inte att de har kommit dit de är tack vare ungdomshus, men jag menar, det spelar ju ändå roll att man känner en makt som ungdom. Och det tror jag är någonting man glömmer bort ganska mycket idag. Det känns som någonting man pratar mer om tidigare under 1900-talet och sådär. Mm. Alltså 60-, 70-, 80-talet.
Nej, men exakt. Alltså jag tänker att Sverige är ju på sätt och vis byggt ut efter att folk typ förstår sig på föreningsdemokrati. Alltså om man tar till exempel hur bostadsrättsföreningar fungerar.
Ja.
Bara som ett exempel. Ja, men som sagt, det är någonting vi har byggt landet efter. Mm. Och det är någonting som jag tror färre och färre har erfarenheter med. Så det är liksom väldigt viktigt att...
Verkligen.
Bibehålla det. Jag kollade på, det finns en dokumentär som heter Kampen om huset 1985. Så jag verkligen kan rekommendera att alla som typ, jag vet inte, gillar Uppsala kolla på. Mm. Vilket jag förmodar är en stor andel av lyssnarna på den här podden. Den är väldigt gullig tycker jag. Men det handlar liksom om kampen inför att Ungdomens hus bildas. Den är gjord av Ungdomens hus aktionskommitté, tror jag. Detta initiativtagarna till Ungdomens hus. Liksom.
Uppsala den 14 november. Hej Magda. Här är allt lugnt. Det börjar bli kallt. Träffade kompisarna nere på stan i lördags. Som du vet saknar vi fortfarande någonstans att vara. Och nu ska faktiskt Mara och jag gå och prata med folk på stadsbiblioteket. För de ska flytta därifrån. För att lokalerna inte räcker för det. Det kanske kan vara något för oss ungdomar i Uppsala. Men vi har väl ingen talan i den här frågan. Och det är så många andra som vill åt lokalerna. Jag hoppas du har det bra där borta i staterna. Kram, din Magnus.
Många av de sakerna de tar upp som anledningar till att de startade är också fortfarande så himla relevanta. Alltså en grej är ju så här, en plats där man kan vara på ungdom som inte är nationer, för alla pluggar inte. Men så här, också typ en plats för, de nämner ju mycket så här, ja, men musik kanske i första hand, men också andra så här kulturella aktiviteter, till exempel teater och så. Sen, ja, men de nämner också det här med ja, men föreningsdemokrati typ, men också politik, liksom, att de sakerna hänger ihop. Och, ja.
Jag läste ju en väldigt fin beskrivning av någon som skrev när huset brann. Och hade varit aktiv där för en massa år sedan. Och men i den så beskrevs det i alla fall hur, alltså i och med att det här också är en plats som ska vara drogfri. Vilket ju har varit en ganska stor grej för ungdomens hus.
Det är också bara flott att jag bryter. Men jag tänker en fördel med nationen, att nationerna kretsar ju väldigt mycket kring alkohol också.
Ja.
Vilket ungdomens hus inte gör. Och det är ganska nice.
Ja, det är bra med alternativ. Men att, ja, drogfriheten är kanske inte så himla viktig här. Men det har ju varit en plats där väldigt många människor har kunnat mötas. Ungdomar. Och det beskrevs att under 90-talet, när det var ganska mycket skinheads. Så var det en del skinheads som liksom mjuknade av ungdomens hus också. Och till sist var på kommunistens sida istället. Så att folk kom från, alltså kom skinheads från Karlstad och pucklar på skinheadsen i Uppsala för att de var sådana mesar. Och det tycker jag är lite gulligt, ja, att ungdomens hus lyckades vända dem.
Ja, nej, men jag tycker en kul detalj med, jag är inte helt säker på att det här stämmer, jag kanske kommer ihåg fel. Men i den här dokumentären, en av så här, de retoriska greppen de har är det, vad ska man säga, huvudpersonen, en av initiativtagarna i dokumentären, skriver brev till en Magda och berättar vad som händer. Och jag tror fan att det är Magdalena Andersson på riktigt som har syftats. För hon var med i Ungdomens hus första styrelse.
Ja, när det startade.
Och ja, så nu har jag sagt mycket positivt om huset. Men det är ju för sig kanske, för att vara lite opartisk, en nackdel då, Magdalena Andersson. Men,
ja, men som sagt, att vissa kanske blev högt uppsatta politiker om det börjar i ungdomens hus kan vara farligt.
Ja, precis.
Beror på vilken väg de tar.
Fan, vi har nog högt uppsatta politiker. Men jag tänker, det har ju också, alltså så här, idén om ungdomens hus hänger ju också lite ihop med en del arbete som vi gör i Allt åt alla. För vi har ju pratat mycket om så här, tredje platser typ. Bara så här, det är väldigt viktigt att man kan ha en plats som man kan vara på utan att betala pengar. Och bara typ hänga på. Ungdomens hus är verkligen ett perfekt exempel på det. Och jag tänker också, det är något som bara blir viktigare. Jag menar, precis, så här, föräldrar, vill ni att era ungdomar ska sitta på TikTok hela dagarna? Eller vill ni att de ska vara del av en demokratisk förening?
Ja, det, gå på punkspel när jag kommer igen.
Ja, nej men exakt. Det, nej men jag tror liksom bara allmänt, så här, folk blir mer och mer ensamma. Och det är för att det finns en brist på saker som Ungdomens hus. Så jag hoppas verkligen att huset i fortsättningen får de mesta förutsättningarna att kunna göra sin grej. En grej som också har diskuterats tror jag är att de skulle kunna vara på gamla Filmstaden istället. Men jag vet inte riktigt. Jag läste det i UNT och en från kulturnämnden uteslöt inte på en gång. Så det är väl
allt uppe bara, för här, diskussion kanske. Nu.
Men jag tror verkligen att det hade...
Det har varit fett.
Ja, det hade passat mycket bättre till det vi försöker göra. Nej, men jag tänker också en annan grej är ju, med jämna mellanrum i Uppsala så försöker ju Sverigedemokraterna att göra så att kommunen slutar ge pengar till Ungdomens hus. Och det är ju precis. Alltså jag tänker att det kan bero på flera saker. En grej är nog, det är lite kul för en av argumenten de använder är ju typ så här, att SUF har varit där eller något. Alltså Syndikalistiska ungdomsförbundet. Och de bara så här, är så här, de har antidemokratiska värderingar. Men bara, Sverigedemokraterna, det är ni som har antidemokratiska värderingar. Det är ju motsatsen. Att
dags
så här,
att blicka inåt lite.
Vi erbjuder liksom möjligheterna för ungdomar att demokratiskt driva en förening.
Demokratisk plattform, det är kanske grunden till demokrati.
Det är så skönt. Men jag tänker också att det är Sverigedemokraterna, det är ju, vad ska man säga, ja, men du pratade om de här skinheadsen på 90-talet. Mm. Liksom, undrar hur många av dem som åtminstone har kopplingar till Sverigedemokraterna idag. Liksom. Mm. Det är ju, jag tror de flesta vanliga partier bryr sig inte så jävla mycket om Syndikalistiska ungdomsförbundet.
Mm.
Jag tycker typ att det är lite weird. Eller jag förstår att det finns anledningar till det. Men det är lite konstigt att Sverigedemokraterna är så här. Åh nej, Syndikalistiska ungdomsförbundet. Alltså det är ju ja, antingen är det någon så här lika goda kolsupare grej de håller på med. Eller så är det ju för att de är för nära typ den typen av extremhöger som liksom ser sig som någon slags rival till SUF liksom.
Exakt. Så där. Nej, men jag håller med. Jag tycker att Ungdomens hus ska få alla förutsättningar de kan ha.
Ja, precis. Tack för att ni har stått ut med den här lite väl blödiga pratan. Men ja, det behövdes sägas, tycker jag.
Ja, skriv på
namninsamlingen,
ja. Som skiftet anordnar. Ja, jag tänkte ju prata om någonting annat som också handlar om tillgänglighet i staden.
Mm.
Och det är ju den ständiga frågan om bilfrihet i Uppsala.
Ja.
Ja, alltid populärt.
Mm.
Nej, men det kom ju en ledare nu, eller krönika i UNT- som handlade om just det, som jag tänkte jag kan börja med att läsa upp lite från den. Jag svänger in på Draga Brunnsgatan och insåg direkt mitt misstag. De smala stråken avsedda för alla stackars gångtrafikanter var smockfulla. Mitt i detta hav av folk, i höjd med Systembolaget ungefär, rullade en bil långsamt fram. Det gick inte fort. Flera tittade snett och ett par längre fram utbrast jag med. Får man verkligen köra här? Den kommentaren väckte någonting i mig. Varför i hela fridens namn får man köra bil på Draga Brunnsgatan? Vem är det som blir lycklig av att bilen ska ta upp en orimligt stor del av utrymmet och krypa fram i snigelfart? Framförallt när det ofta går mycket snabbare att bara gå. Och det här är ju en fråga som jag har ställt mig ända sedan jag flyttat till den här stan. Mm. Varför får man köra bil på Draga Brunnsgatan?
Mm.
Och jag har ju fått det förklarat för mig vid någon tidpunkt att ja, det är ju för att dels lite boende människor som kanske måste fram, men framförallt väldigt mycket varutransporter och sånt där. Men det är ju en helt orimlig plats för bilar att köra på. Det finns liksom ingenstans i den här stan som det är så konstigt att det hela tiden kommer bilar. För att det är liksom ja, men en ständig krock mellan människor som är på väg till typsystemet, har jättebråttom, vill bara göra sina ärenden. Människor som cyklar förbi på Draga Brunnsgatan och de här bilarna som då bara kör förbi.
Mm.
Och jag tycker ju att det här är en bra debatt att lyfta. För att Draga Brunnsgatan har ju blivit som en symbol för det här. För det är liksom alltid det som man återvänder till på något sätt när man pratar om bilfrihet. Det är ju det och Ågatan. Att man skulle kunna göra så mycket mer med de utrymmena. Det som den här författaren föreslår är att man skulle kunna ha grönsaksmarknad istället på Draga Brunnsgatan, vilket jag aldrig har hört förut.
Det finns ju på Vaxhallatorg.
Vaxhallatorg har det, exakt.
Men ja, varför inte?
Det är ganska smalt. Jag är lite... Alltså, jag skulle ju kunna se någonting som i ja, men vissa städer tänker jag att det är lite så här. Finns lite marknad, folk ställer upp egna stånd och sådär. Men ja, jag vet inte, poängen är väl kanske inte om det ska vara grönsaksstånd eller inte. Författaren kritiserar ju också en av de andra väldigt orimliga platserna, vilket är, Sankt Erikstorg. Mm. Alltså det här som är precis vid domkyrkan. Mm. Det är nu en parkering precis vid saluhallen.
Ja.
Och författaren till den här artikeln säger då att man skulle kunna bygga ett nytt pampigt hus som kan fyllas med något kul.
Mm.
Jag är beredd att hålla med.
Precis, nya lokaler från Ungdomshus, där har vi det.
Ja, perfekt. Men frågan är väl lite vad... För det jag vill säga någonstans med det här är också att det kommer ju tillbaka till en sån diskussion om vad kan vi ha istället på de här platserna? Och nu har vi fått förslagen grönsakstånd och ett pampigt hus att fylla något kul med.
Just det.
Pampigt hus att fylla något kul med är så pass ospecifikt så att jag är beredd att skriva under på det. För att det kan innebära exakt vad som helst. Det behöver inte alls betyda samma sak som för mig, som den här författaren tycker. Vad som är kul. Men ganska ofta när man pratar om det så pratar man ju också om att man ska kunna utserveringar vid Ågatan. Eller Ågatorna. Och det är ju klart att det är nice och någonting som gör staden mer levande. Men jag tycker att någonstans går det också tillbaka till det här. Men vem är... Alltså det sätter ju finger på att okej, då säger vi att staden inte är till för bara bilister. Mm. Utan att vi ger företräde till människor som cyklar och går.
Mm.
Men det är också en fråga om vilken typ av aktiviteter har vi på de här platserna.
Mm.
Är det gjort för den här starka medelklassen som vi hela tiden vill bygga för i den här stan?
Ja, nej men exakt. Men det är väl mycket... Alltså jag tycker en intressant grej är, folk pratar ju om så här centrumdöd, att det är många affärer centralt som stänger. Och då är folk så här, det är för att det är för svårt att köra bil dit.
Tror jag verkligen inte är sant.
Nej, precis. Jag tänker ju, alltså, om man tänker på ställen man kan köra bil till, då kommer ju bara boländerna vinna för att det är billigare.
Typ. Så, Gränby.
Ja, exakt. Så jag tycker det är intressant, men jag tänker ju också att det är... För att det är liksom en viss typ av personer som tror att de är väldigt viktiga. Som tycker om att köra bil.
Mm.
Som säger så liksom. Men precis, det har ju mycket att göra med det här. Vilka bygger vi staden för? Är det, ja, jag menar, det finns någon sektion av medelklassen som älskar att köra bil. Och som också tycker sig ha, vad ska man säga, på något sätt tolkningsföreträde till Uppsala.
Mm.
Och det kanske inte är så konstigt för att de ges det utrymmet väldigt mycket av kommunen, liksom.
Mm.
Ja, nej men exakt. Det är också, men jag tycker också det här med grönsakstorg eller ett hus som kan fyllas med någonting kul. Är lite så här, ja men sätter poängen på så här, vad har vi för vision av staden egentligen?
Mm, exakt.
Alltså man skulle ju kunna vara så här, bygga ett hus på den parkeringsplatsen. Där man kan köpa fler grejer, men... Även om det är det som är problemet med centrum, att man inte kan köpa... Det finns tillräckligt många ställen att köpa grejer på, typ.
Mm.
Och jag menar, jag vet inte riktigt hur man ska lösa det på ett bättre sätt. Alltså, som sagt, Ungdomens hus, superbra. Jag tycker de ska bygga ett nytt Ungdomens hus där.
Mm.
I brist på det, jag menar... Ja. Jag tänker lite på den här glaspaviljongen som vi pratade om.
Ja, man kommer ju alltid tillbaka till den.
Ja. trots att den inte finns längre. Men... Tänk ifall man bara kunde göra något fett istället för att ha det som affärslokal. Det kanske, om det ändå bara är en massa affärer som stänger i centrum. Så, jag kan tänka mig att stänga ner Dragarbrunnsgatan kanske till och med skulle vara positivt för att folk går ner på stan för att det är trevligare om det inte är en massa så här bilar som bara håller på och knallar liksom.
Mm. Men det är ju liksom inte gjort för att de ska köra. Det är det som alla stör sig på hela tiden.
Så,
och jag menar, det var ju också där som för 2 år sedan ganska exakt. Vi hade en yxkastarincident mot en bil. Det. Så att uppenbarligen är det en plats som mycket känslor.
Ja, det gör jag.
Mm. Nej, men vår kära Carl Rydå har ju också skrivit en artikel. Ganska nära i tid med det här också. Som kanske snarare handlar på liksom om saker som vi hela tiden kommer tillbaka till. Att Uppsala är en stad som växer väldigt mycket och utvecklas. Och att vi står väldigt mycket i den här diskussionen om vad ska staden vara för något. Och han menar väl också på, som jag tolkar det, liksom att... just det vi är inne på lite, att kommunen saknar en tydlig vision. Som faktiskt går igen i stadsplaneringen på det sättet.
Ja.
Alltså staden har ju vuxit ganska mycket bara organiskt på något sätt. Det är jättemycket människor som har flyttat hit, det har hänt saker. Nu försöker vi anpassa ganska mycket typ tågsituationen utifrån det.
Ja.
Delvis. Och att det är lite en sån situation där man hela tiden börjar fundera lite på, men vad ska vi då ha en modern stad som inte är byggd för bilar inne i stan på samma sätt? Ja, nej, men lite poängen blir väl också att man kanske ska börja i den änden, alltså vad ska Uppsala vara för någonting? Och att man börjar planera utifrån det istället, för att någon typ av vision för det gör ju kanske också att det inte blir lika mycket missnöjda människor som ändå kör på sommargatorna fast de inte ska och så vidare. Mm. Om man gör det tydligt i vad planeringen är.
Mm.
Vad staden ska vara för någonting.
Nej, men jag tänker just så här, bilism och så, det är ju många saker i kommunen. Jag tror en fråga som många bryr sig om är så här, mer pengar till skolan typ.
Mm.
Och det är ju inte noll skillnad mellan olika partier. Men det är ju inte så stor skillnad. För det är en sån fråga där kommunen har ungefär de pengarna de har. Om ingen höjer skatten, vilket ingen vill. Man har ungefär de utgifterna man har också. Så det blir liksom samma storleksordning pengar till skolan till exempel. Mm. Oavsett vilka som vinner valet i princip. Men däremot så här, hur stan utformas i relation till vilken typ av hus som byggs och hur bilismvänlig är den.
Mm.
Tror jag ändå är två saker som verkligen kan spela roll. Beroende på vilka som vinner. Mm. För högern har ju konsekvent en mycket mer bilistvänlig linje.
Mm.
Och är också för mer till exempel villor.
Mm.
Medan framförallt Sosan och Vänsterpartiet är mer för hyreslägenheter. Mm. Så, ja.
Ja, men jag tror också att de här frågorna blir så viktiga för att det gör ju så mycket, lägger ju kartan någonstans för staden.
Mm.
Vilka det ska vara tillgängligt för, vilka vi skapar staden för att det är sådana här beständiga fasta punkter som infrastruktur och ja, hus. Mm. Eller ja, vad man bygger för någonting.
Precis. Ska det vara den bilburna medelklassen eller fotgängarmedelklassen?
Ja, som det är det vi har välja på det här
skapa sig utefter. Ja.
Jag väljer nog fotgängarmedelklassen välja. Jag är ju mer lockad av tanken på att inga bilar på Dragarbrunnsgatan och jag kan gå och köpa grönsaker i ett stånd och låtsas att jag bor i Italien i sådana fall.
Ja, alltså jag är ju medelklass och jag äger ingen bil, så jag vet ju vilka jag kommer rösta på.
Mm. Gynnar dig själv.
Ja, så är det.
Ja, jag hoppas väl att den här debatten som blommar upp lite då och då får fortsätta leva, bli ännu starkare, annars så får vi ställa oss och kasta yxor på Dragarbrunnsgatan.
Ja, vi tänkte prata lite om en av våra favoritkaraktärer i Uppsala-politiken, Stefan Hanna. Och ja, de som läser UNT tror jag vet exakt vilka saker vi kommer att prata om. Men det är faktiskt två olika saker. Till att börja med, bara lite snabbt. Stefan Hanna, var ska jag ens börja? Stefan Hanna har haft det lite tufft efter sitt 60-årsfirande skulle man kunna säga.
Mm.
Och det har att göra med en kinesisk orkester.
Mm, oväntat.
Ja.
Trodde inte att det var det som skulle bli hans fall.
Precis. Det var orkestern Shanghai Philharmonic Orchestra. Det började med att de skulle spela i Stockholm. Och då, jag hänger inte riktigt med på hur det här gick till. Men han var på någon slags middag med affärspersoner. Och då säger han, ni borde komma till Uppsala också, Sveriges hjärta. Till, jag förmodar, någon slags direktör för den här orkestern och... Ja, sagt och gjort.
Då kommer de.
De kommer. Och det är också i samband med, om jag har förstått det rätt, Stefan Hanna 60-årsdag.
Mm-hmm.
Precis. Vilken 60-årsdag. De spelar i Uppsala. Sen bjuder Stefan Hanna med dem till ett studiebesök på kommunhuset.
Ja.
Och
inbjudande.
Ja, Och det här känns bara så himla Stefan Hanna, att han bara så här fixar.
Ja, bara kom med.
Ja, och liksom,
han älskar ju näringslivet också, det är ju.
Att vara en god värld och så. Typ, ja. Och bara att han är så stolt över Uppsala, det är lite fint. Ja. Men han får också kritik för att det skulle kunna vara en säkerhetsrisk att han tar med dem.
Mm.
För att de jag menar, ska spionera typ. kanske hitta lite folk från Kina som de kan förfölja och så. På kommunens sätt. Men
det här får mig att tänka på vad jag fick höra igår från min kollega som har varit i Kina på sin killes, han var på konferens i Kina i somras, doktorand. Och så satt de på en middag och hamnade vid typ de som styrde i kongressen, liksom ledarna för det. Och så var det någon som presenterade sig och sa att den var bara en del av the party committee. Och hon blev bara, oh, jättetaggad. Är du som fixar fest? Sen hann hon tänka efter och insåg att nej, party committee i det här sammanhanget, det är någonting annat.
Ja. Jag tänker också, det är lite kul att ställa den här, Stefan Hanna är en väldigt mångfacetterad person skulle jag säga. Mm. Det är lite kul att ställa den här Stefan Hanna som så här hänger med den här kinesiska orkestern bredvid Stefan Hanna som protesterar mot DDR-elskåpet till exempel. Men ja. Hur som helst. Precis. Centerpartiet, hans gamla parti, har skrivit på sin hemsida. Stefan Hanna går... Nej, vänta. Det här är från 2020. Vad fan är det som händer?
Alltså, allt går bara runt med den mannen.
Ja. Det här är helt sjukt. Okay.
Va? Okej.
Okay. Jag googlade på Stefan Hanna Kina, typ. Och så trodde jag att det skulle komma upp en massa nyheter från där. Men 2020... Stefan Hanna går diktaturens ärenden. så kan det här stämma, vänta lite.
Har du hittat ett scoop, David?
Sjukt. ja. det är ju någon som har skrivit en debattartikel om det här 2020. Sjukt att jag hittar det här live när vi spelar in. Wow. Det står, jag fattar inte vad som händer. Han har haft något möte med någon kinesisk ambassadör.
Mm, 2020 hade han det.
Ja, och utan att ställa kritiska frågor om Xinjiang-provinsen.
Mm.
Vilket
man ska ju.
Ja.
Det är ganska välkänt att det är ett förslavarbete och koncentrationsläger där.
Ja, så det här är alltså under Stefan Hannas politisk vilde era innan man blir invald.
Och en bra tid.
Ja, sjukt. Jag visste inte att Stefan Hanna var en sån Kina-vän.
Men det är väl alla entreprenörer ändå.
Ja, exakt.
Jag tycker inte att det är så konstigt.
Precis, jag tänker på... Men Stefan Hanna är ju... han är ju lite för på något sätt tuffa tag och så här, precis, jag kallade honom för 2 år sedan ungefär tror jag, för teknopopulist.
Ja.
Alltså, han är en teknokratisk populist.
Ja,
så, ja. Jo. Jag köper det. Det var väl också så här, han... Okej, ja. Wow.
Ja, men jag tycker att det här är helt i linje med hans bana ändå.
Ja, alltså, jag hade liksom inte
tänkt på det. Alla som gillar näringsliv och typ teknik gillar ju Kina.
Mm.
De vill ju få dit Kina och få in Kina att investera. Så det är väl superlogiskt.
Ja. Wow. Okej. Okay. Ja, precis. Det här är alltså andra gången kamrat Hanna, inte du Hanna, råkar ut. För blåsväder, för sin extremt okritiska hållning till Kina.
Ja.
Det här, wow.
Återkommande grej.
Deplore. Ja, sjukt. Okej.
Thank you.
jag roades ju väldigt mycket av att Stefan Hanna då, känd poddare, bloggare. I och med sin, att det tillkännagjordes att han inte kommer ställa upp för KF efter nästa val, utan då satsa på regionen, att han la ut en liten platsannons för sin efterträdare på sin blogg. Så här klassisk platsannons. Där han frågar, är du vår nya nummer ett i kommunen? Och då egenskaper man ska ha för att få den här rollen är att man brinner för att bidra till en framgångsrikt Uppsala, brinner för en stark och inkluderande demokrati, minst 5 års arbetslivserfarenhet, förmåga att nå uppsatta mål, god förmåga att uttrycka sig i tal och text. Har det någonsin varit icke-relevant i en jobbannons? Jag vet inte.
Ja.
God social förmåga, lätt för att samarbeta. Ja, det har han lärt sig att det behöver man göra. Det har aldrig varit Stefan Hannas starkaste sida kanske. Förstår en resultat- och balansräkning. Ska vi lägga in någonting om investeringsbudget där kanske också, David?
Ja, exakt.
God förhandlingserfarenhet. Ja. Förmåga att skilja mellan sak och person.
Wow.
Det är en känga till andra i KF, känner jag.
Ja.
Står bakom Utvecklingspartiets Demokraternas politiska program. Så rollen är öppen. Det är bara att ansöka nu.
Ja. Precis, det är... precis. Stefan Anna ser verkligen inte Utvecklingspartiet Demokraterna som en så här normal politisk rörelse.
Nej.
Eller jag menar, himla konstigt. Lägga ut partiledarposten.
Ja, men det är ju höjden av näringslivsidén. Nu ska vi värva en riktigt kompetent första nummer till kommunfullmäktige.
Ja, men det är ju så konstigt, för man har ju varit i Centerpartiet länge. Alltså de håller väl lite på så. Eller,
nej.
Ja.
Nej, man gör sin egen grej nu.
Ja, nej, men vi får väl, vi kan väl inte göra annat än att önska Utvecklingspartiet Demokraterna och Stefan Hanna båda lycka till.
Ja, han har 2 år kvar, eller ja, 1,5 eller vad det blir, i kommunfullmäktige i alla fall innan han tar på sig ledartröjan för regionpartiet istället.
Exakt.
Det tror jag Stefan Hanna ändå skulle godkänna.
Ja, faktiskt. Nej, men kära lyssnare. hur ser profilen ut för Stefan Hannas efterträdare? Är det du helt enkelt?
Mm.
Du hörde kriterierna här. Bara att söka.